Välkommen till podden Från arbetsrum till segladröm med Jörgen
och Marie Kandevik. En podd om hur vi lämnade ekorrhjulet och lever vår dröm.
Hallå igen, nu är vi tillbaka med avsnitt 15 där vi är framme i Medelhavet. Äntligen, efter den långa men härliga kanalfärden. Det är en viss förskjutning. Vi släpper ju de här senare när vi spelar in dem. Så idag, när vi spelar in detta, är det slutet av januari. Och det är lite blåsigt, soligt ändå, skönt. Och idag släppte vi avsnitt 9 och passerade 1000 lyssningar. Så det har vi firat. Jag gick ut och sprang en sväng och Marie gick ut på en lång, lång promenad. Och så ska vi käka med våra nyfunna engelska vänner Seb och Susan ikväll. Mm. För snart åker vi hem till Sverige och hälsa på.
I övermorgon faktiskt.
Mm. Och så när vi kommer tillbaka hit så är väl det här avsnittet på G. Eller precis släppt kanske.
Ja,
typ. Om några veckor. Så är det, men som sagt, vi lämnade Port St. Louis i slutet av förra avsnittet,
ja.
Väster om Marseille, och försökte hissa segel. Det gick inte så bra, det blåste inget, ja. Men vi hade ett spegelblankt, turkosblått, fantastiskt medelhav under båten. Och wow, vilken känsla, Marie.
Vi kände ju, jag ska inte säga att det var första gången, men vi kände ju på riktigt att vi levde vår dröm.
Mm.
Den där första dagen och de första euforiska dygnen som vi hade.
Ja, verkligen. Och vi hade ju varit på väg. Vi lämnade våra jobb 1 mars. Och vi gav oss ut i Medelhavet 1 juni. Så det är ju 3 månader som vi har, där det hade lite grann tyvärr känt som att vi lämnade ett jobb och gick in i ett annat jobb och transporterade en båt genom kanalerna, för det var bråttom att hinna igenom för att inte fastna någonstans. Naturligtvis njöt vi på vägen, men det fanns en underliggande stress hela tiden.
Mm, tyvärr blev det så, ja. Men det var bra ändå. Det var ju ändå en härlig upplevelse, även om det blev en press som hela tiden på något sätt hängde över oss.
Och vad hade vi gjort? En 250 slussar runda slängar, tror jag.
Ungefär
3 månaderna.
Ja, ungefär 250 slussar och 275 mil blev det ju faktiskt i kanalerna.
Landmil då? Eller
ja, 275.
När man åker bil och så. Ja.
2570 kilometer i kanalerna då.
Mm. Men nu var det ju faktiskt våran bröllopsdag.
Mm.
10 år som gifta. Wow.
Ja. Börjar gråta igen när du säger sådär.
Ja, det var värt att fira. Och det gjorde vi på ett lite annorlunda sätt då. Det blev ingen restaurang eller sådär, utan vi köpte med oss lite skaldjur, hade vi saknat.
Mm.
Och tog oss till Île de Friol.
Mm.
En liten ögrupp strax utanför Marseille.
Ja, det är väl egentligen 4 öar. Fast någon är väldigt liten.
Ja.
Och 2 är väldigt ganska stora. De är ju ganska dominanta. Och de är sammanbundna med en någon form av, man kan kalla det någon pir kanske. Ja. Som de har byggt. Det är ju en väg och en
kajen till gästhamnen är ju egentligen som binder samman de här 2 öarna.
Ja.
Och en liten landremsa däremellan då. Som säkert är uppdämd. Liksom. De har nog byggt det där, tror jag.
Mellan, ja, men de har säkert gjort det. Och det är ju väldigt bra, för att då blir det ju, alltså vinden ligger ju ofta på från utifrån den väster. Och, så den hamnen, gästhamnen, ligger ju precis innanför den här fördämningen då. Och det blir väldigt väl skyddat där för vindar.
Mm.
För där kommer ju den här mistralvinden kommer ju åt väldigt mycket där när den härjar. Och då ja, är det tufft där faktiskt, tror jag. Så då behövs de här stora byggnaderna.
Murarna.
Mm.
Ja. Och det är mistralvinden, nämnde vi kanske tidigare lite grann också när vi var i kanalerna. Men det är ju alltså luft som rusar ner i ren Råndalen är det ju.
Mm.
Och ut vid strax väster om Marseille och breder ut sig när det kommer ut i Medelhavet. Och det är saftiga vindstyrkor när den sätter farten där.
Mm.
Men ja, Friolöarna, fantastisk plats, och vi, det var ju lugnt väder som sagt, det var spegelblankt, soligt, och vi provade faktiskt på att använda vårt ankare för första gången. Mm. Vi köpte ett nytt ankare som skulle göra oss lite tryggare, tänkte vi. Tungt och bra utformat.
Ny kätting, ja, vi köpte också en lång kätting, 60 meter.
Jag vet inte om vi kände oss så jättetrygga och lugna för det i början. Men det är lite mer än om vi hade haft vårt gamla ankare, tror jag ändå.
Ja, det tror jag.
Men det gick ju jättebra. Det var ju, nu var det ju 1 juni som sagt, och det var fortfarande ganska lugnt.
Lågsäsong.
Lågsäsong, ja. Mm. Gott om plats. Det var väl kanske 3 andra båtar eller något i ja. En helt fantastisk vik som låg på den här, en av de här Friolöarna då.
Mm.
Så där blev det lite bubbel och lite skaldjur, ja. och en enorm wow-känsla.
Magiska solnedgångar hade vi där, och några stycken. Och, vi hade de första dygnerna där, och det var ju som sagt...
Och en overklighetskänsla att fastän vi är här. Vi är i Medelhavet med vår egen båt. Hur gick detta till?
Vi fick i våran dinge och vi fick ryckt igång... utombordan för första gången. Och om jag minns rätt så startade den typ på första rycket.
Ja,
eller något.
Helt fantastiskt. Ja. Jag hade ju, när vi hade den vinterförvarad hemma i källaren, så hade jag ju glömt att slå av bensinkranen. Så jag var ju jätteorolig för hur ska det här gå när vi startar den. Första draget som sagt så puttrar den igång.
Och bara den känslan var ju ny för oss då, att när man ska i land så behövde man ju ner i dingen och starta motorn och så köra in till närmsta strand där då.
Ja, det var annorlunda. Och framförallt så lämnar man sin båt som ju är vårt hem när man gör det där.
Och det blev ju lite oväntat nervöst då. Det var ju en första stress som vi inte riktigt var, eller inte hade upplevt förut egentligen på det sättet.
Ja, men det är lite sån här rädslan med att flyga. Att det är helt ologiskt att en stor svintung plåtklump ska kunna flyga. Och likadant här, där ligger ett ankare som är liksom 4-5 decimeter långt. Och en kätting som håller hela våran 8 ton tunga båt. När det blåser och härjar. Men det där krävs lite att man behöver vänja sig.
Mm. Men det fanns
för oss
ju...
i alla fall. Det är olika hur man är.
Det finns ju lite hjälpmedel. Vi laddade ner, vi testade lite olika appar. Såna här ankringsappar. Och de funkar ju jättebra så länge man är kvar i båten. För det är ju också en trygghet att vara i båten. Och så sätter man ju ankarlarmet då på en radie som båten kan röra sig på. Och om båten kommer utanför den radien så är det ju, jag tänker på att man driver. Eller att ankaret har släppt.
Och då blir det en... Det är bara tjuta.
Ja, och när man är kvar i båten då funkar ju det skitbra. Men sen kommer vi ju på det att när vi ska lämna båten, då har vi ju telefonerna med oss.
Ja.
Hur gör vi då?
Ja, och vi hittade ju till slut då en app där vi kunde koppla ihop telefonerna. Det här bygger ju självklart då på GPSen i telefonerna.
Mm.
Och till saken hör jag att den är ju inte 100% jättenoggrann. Den appen jag använde först fick ju helt plötsligt för sig att vi var ett par hundra meter längre bort, och så gick larmet.
Mm.
Och det är inte så roligt om det är mitt i natten. Så den bytte jag ut, och till slut hittade vi en app där vi kunde koppla ihop våra telefoner så att vi har med oss en i land och en ligger kvar på båten. Och så skickas det ett meddelande till den vi har med oss om det skulle vara så att det blir ett larm då.
Och vi kunde också skicka en fråga till telefonen.
Mm.
Den telefonen som var kvar i båten, vad positionen var på båten, och då kunde vi se om båten liksom låg inom den här radien som vi hade satt var okej då.
Ja, och som tur är så är det ju så att skulle en båt börja driva lite grann med ett sånt tankare som vi har, så är det ju inte så att den rusar iväg som om man körde därifrån, utan ankaret släpar ju och förhoppningsvis får fäste igen då. Så att annars så är det ju svårt att hinna tillbaka om man är långt borta naturligtvis. Men det har tagit lång tid under året sen att vänja sig vid det här och en viss oro fortfarande beroende på hur väder är och sådär naturligtvis. Men nog om det. Vi ankrade för första gången. Vi hade en underbar kväll.
Ja.
Vi kunde snorkla och bada.
Det här kristallklara vattnet. Vi kunde se vårt ankare. Alltså vi kanske låg på 7 meter eller något. Vi såg ner till botten och såg att ankaret låg bra nedgrävt. Och vi såg alla fiskar. Och, ja.
Ja.
Makalöst.
Och där låg vi ju några dagar och upplevde något som vi tyckte var ganska konstigt. För det kom lite regn sen.
Just det.
Och det kom åska. Och var totalt vindstilla. Och hemma har vi i princip aldrig varit med om det, att det är vindstilla när det åskar och blixtrar runt omkring.
Inte så.
Så vi tänkte, wow, det här är ju coolt att, det kan, att vi kan liksom ligga här och inte vara rädda för stormar då när det åskar. Men vi kommer komma tillbaka till att så är det inte alltid.
Nej.
Vi har upplevt något helt annat också. Men det var nog 2 dagar där vi hade så att det regnade rätt mycket men var vindstilla. Och så blixtrade det åska som tusan.
Fast det gick över ganska fort, det höll inte sig mer än en halvtimme, timme kanske.
Men det är ju rätt normalt för åskskurar.
Ja, visst. Men vi vandrade mycket också i den här.
Det gjorde vi. Det var
på de här fina öarna.
Jättevacker ö, eller öar.
Ja,
så det,
mycket gamla fina borgar, någon slott och några fyrhus som var som ett Törnrosa slott.
Ja, det var magiskt att vara framme och vara i den här miljön som vi hade drömt om och längtat efter så länge. En doft av tång. Ja, det var en väldigt trevlig bekantskap, de här öarna. Och vi skulle ju hänga lite i det här området, för vi väntar ju faktiskt vårt första besök från Sverige.
Visst, en av våra döttrar skulle komma och hälsa på oss i mitten på juni.
Och vi såg ju jättemycket fram emot att få dela det här magiska med de som vill hemifrån. Så det var väldigt roligt att se fram emot det och sen ta emot henne. Men först så skulle vi hänga lite i det här området.
Ja, hon skulle ju flyga till Marseille så att vi skulle ändå stanna kvar i närområdet. Där tänkte vi de där 2 veckorna och det passade oss väldigt bra, för då kunde vi just bara vara lite grann. Det hade vi ju inte riktigt ägnat oss så mycket åt tidigare.
Nej.
Nej, på ett tag. Så det passade oss jättebra att vara där.
Ja, det var ganska bra egentligen, för då hann vi landa lite efter jagandet genom kanalerna. Och, så vi fortsatte ju lite förbi Marseille, kan man säga, från Port St. Louis-hållet då.
Och, lite österut.
Lite österut, ja. Och kom till en kuststräcka med helt fantastiska djupa vikar som kallas Kalank,
ja,
eller något sånt.
Någonting sånt.
Kalanka nästan. Kalank uttalas kanske på ett annat sätt på franska, men det betyder egentligen, om jag har fattat det rätt, en lång och djup vik som går in i liksom landmassan då. Och så ligger ju de här mysiga små byarna med taverner och sådär längst in, och så ankrar man båten där utanför då.
Ja, det var jättefint. Alltså, om ni tänker er riktigt höga berg. Hela vägen ända ut i udden, alltså en lång djup vik, och så längst in i viken så är det en sandstrand och så ligger det en liten by där. Så där stannade vi och sov första natten i en sån vik. Men det var ganska gungigt för mig. Jag gick in mycket, en del svall där, så att vi sov inte så bra den natten.
Man trodde ju att det skulle vara lite skyddat in i den här viken, men det rullade in en hel del sjö där. Så att det... Nej, det var inte så mycket nattsömn, men det var väldigt väldigt fantastisk omgivning, alltså rent visuellt, utseendemässigt.
Ja, helt grymt. Hänförande, verkligen. Så då körde vi vidare sen till Cassis.
En helt magisk liten by på franska sydkusten.
Har ni inte varit i Cassis? Åk dit.
Faktiskt, det är jättepittoreskt. Lite turistigt är det ju förstås. Men vi var ju där lite innan det, turismen riktigt drog igång så. Ändå. Men ja. Väldigt pittoreskt och trevligt och väldigt lagom storlek. Det är ju, det är ju inte alls som Saint-Tropez och de här franska rivieranställena. Utan det är litet men superskärmigt.
Små trånga gränder och väldigt fint välskött och ja, jättemysigt.
Och här skulle ju då kaptenskan för första gången i Medelhavet backa in båten till en brygga.
Gissa om jag var nervös. Och det var så trångt.
Och vi tänkte ju, hoppas nu vi får en plats längst ut eller något så vi bara kan liksom glida in på sidan av en annan båt. Mm. Men det var det ju inte. Vi skulle ju innanför tre båtar eller något tror jag och så i en liten lucka som var fri där då.
Vi hade ringt och bokat en plats. Vi ringde och pratade med dem och det fanns en plats. Och så sa de, ropa på VHF när ni närmar er så kommer vi ut och möter er med en gummibåt.
Mm. Och som är lite, ja, så gott man nu, de är ju inte jättebra på engelska.
Nej, det, men de vill ju förstå.
Ja, de vill förstå och de, när man väl kommer in där och får ögonkontakt med dem så är de ju, då sköter man ju det utan särskilt mycket prat egentligen. Så de satt ju i två gummibåtar där och det var ju, har vi ju insett sen, det var ju extrem bra service.
Ja.
Det är ju relativt ovanligt att de ens hjälper en med en dinge då eller en gummibåt.
De var makalösa, de här två killarna som hjälpte oss in där.
Så en satt så där med två fingrar och pekade på sina ögon och Maris ögon att nu tittar du på mig och så gör du som jag säger.
Det var kroppsspråk och kontaktögon. Ja, det var jättebra.
Så då kom vi in jättebra till den här platsen.
Lyckades backa in i denna supertrånga hamn. Men de knuffar ju alltså båten när jag inte fick ordning på roder och riktning och sådär. För det är inte så lätt med en sån här båt som vi har då att backa in.
Kaptenskans försvar får man säga att en långkölad båt är inte jättelätt att backa även om vi har en bogpropeller på den.
Nej.
Så den beter sig inte som en bil direkt om man säger så.
Nej, det gör det inte. Men de har, det har vi också sett att det finns ju på sina ställen där i lite bättre hamnar, särskilt där det är trångt så har de gummibåtar som de använder till att helt enkelt knuffa in båtarna, fösa in båtarna på den platsen som de ska ha.
Ja, men så vi landade där och kände att wow, nu ska vi ta och titta i den här mysiga stan. Och här skulle vi ligga några dagar tänkte vi.
Mm.
Men när vi hade legat där en natt tror jag det var så kom det en snubbe gående på bryggan och sa det att nu är det tyvärr så att han som äger den här platsen han har ringt och sagt att han kommer tillbaka tidigare så vi får flytta på er. Och vi bara nej. Ska vi behöva göra om det här nu då? Men då fick vi en jättebra, då fick vi en plats som var längst ut på bredvid
en
motorbåt som vi kunde lägga oss utan på direkt då i princip. Och så massa sådana här linor nere i vattnet som man spänner upp den med.
Den klarade vi nog att lägga till på själva, ja. Jag tror det. Mm.
Så det var bra erfarenhet. Ja. Det kommer bli mycket av sådana tilläggningar framöver.
Ja.
Så nu har vi väl vant oss ganska bra vid det tycker jag.
Ja, men den första 10-15 gångerna var det ju jättejobbigt alltså.
Ja. Men sen så efter att ha utforskat den här mysiga byn då och vi gick ju ganska långa promenader där och såg oss om i omgivningarna också. Väldigt brant och högt och man kan gå ganska högt upp och få en fantastisk utsikt och vi. Så det gjorde vi väl lite under de här dagarna, var ute och käkade lite och sådär.
Ja, var uppe på något berg och sen så gick vi ju till den här hamnen, kommer du ihåg den? Den som låg insprängd i den här jättelånga ravinen.
Mm.
Som en fjord in, som en djup ravin som går in i berget, säkert ett par kilometer lång. Och då var det som en hamn längs med ravinens bägge sidor, hela vägen ända in.
Och inte mycket till hamn för övrigt, det var ju liksom en brygga man kunde gå i land på, men det var ju knappt något hamnkontor. Och den var ju helt grymt skyddad, den här hamnen. Och längst ut så var det ju så att där la man ju sig på på bojar var det, och så lina, lång lina in till land, så man fick ju alltså ta gummibåten in i land där, trots att man låg i hamn.
Aktelinan tar man in i till land, just det. Så var det.
Men sen skulle vi ju då, vi funderade ju lite på var vi skulle hämta upp Linnea då. Vi var inte så jättesugna på att lägga oss inne i Marseilles hamn.
Vi hörde lite tråkiga grejer därifrån.
Ja, så. Det var, vi blev inte så imponerade, och det verkar lite stökigt. Så att vi ville hitta något mindre ställe, så fick hon ta en taxi dit istället då. Så vi gick ju tillbaks mot Friol, de här Friolöarna igen då. Tänkte vi ta någon dag till där på vägen. Och så hittade vi en hamn som vi då bokade en plats i sen. Eller jag försökte boka och prata med någon där som han förstod nog inte mycket vad jag sa. Jag förstod inte så mycket vad han sa, utan jag var ju en vecka tidigare eller något när jag ringde han, och han sa att han förstod nog inte varför jag ringde så tidigt, utan det är bara att ropa på VHF när du närmar dig, sa han.
Ja,
det var ju bara att vi kom dit en söndag sen då, och det är ingen där.
Så men det var ju nästan tomt, så att vi bara tog en plats där.
Ja, så det, men innan det som sagt så gav vi oss tillbaks till det här Friol då och fick se lite av en ny sida av det.
Då hade det ju gått någon vecka på säsongen, så att det hade blivit lite varmare och folk hade blivit lite mer lediga. Och då när vi kom tillbaka till Friol och skulle ankra där, så var det ju en helg.
Mm. En lördag.
En lördag. Och det var en lördag där många ifrån Marseille ville ut med sina båtar och bada.
Även marseillare och helg på lördag.
Ja, jag vet inte om det var någon särskild lördag den där lördagen. Men,
men den här viken där vi låg med tre andra båtar när vi kom dit första gången, räknade jag på lördag eftermiddag till någonstans mellan 60 och 70 båtar.
Det var helt makalöst.
Helt galet, och kors och tvärs. Och ni vet att när man lägger ut ett ankare så backar man ju fast det, om man vet vad man gör i alla fall. Och då är ju ankaret kanske 40-50 meter bort från båten. Och så lägger sig andra båtar tvärs över och ska dra upp sina ankare och sådär. Och det var rätt mycket kaos och väldigt mycket party.
Väldigt mycket party, väldigt mycket hög musik, väldigt mycket dansande ungdomar på fördäcket.
Lite Marseilles motsvarighet till Marstrand, eller om man ska säga det, en partyhelg. Nästan.
Och då var det ju någon som drog loss vårat ankare vid något tillfälle där, så vi började driva. Och då blev vi ganska upprörda. Vi blev snea helt enkelt. Vi tyckte att det var dålig stil.
Framförallt kände vi väl att det är lite obehagligt att inte ha kontroll över att vi sitter fast. På grund av att andra inte riktigt beter sig som man borde. Och det var som sagt, det blev mer och mer packade människor i viken. Och det var en intressant teknik som en äldre fransk herre hade för att få tyst på de här partybåtarna med topless brudar som dansar på fördäck och allt vad det var. Och han satte på skyhög opera i sin båt.
Opera.
För att skrämma, eller för att hämnas på de som spelar massa dunk-dunk-diskor. Och till slut kände vi, det här är ju kaos, vi flyttar på oss. Vi försöker hitta en annan plats. Det gick ju sådär.
Ja, men vi lämnade där i alla fall och kände att var som helst är bättre än detta stället. Men den viken var ju ändå den bästa viken. Men, vi lämnade den viken och gav oss ut och körde nog en runda runt hela öarna, tror jag.
Letade någon annan plats.
Letade en ny plats. Men det var väldigt svårt att hitta det. Så när det hade gått en timme eller två och vi hade kört ett varv runt de här öarna, så var vi ju tillbaka på ruta 1 igen.
Vi bestämde oss för att gå dit igen och se om det hade lugnat sig. Och då hade det ju faktiskt
lite. Då hade det tunnat ut, ja.
För de här småbåtarna då, det är ju väldigt mycket små styrpulpitbåtar, alltså badbåtar som kommer ut över dagen då. Och de hade ju åkt hem, många av dem då. Så då hamnade vi där igen i alla fall, och det gick ju bra.
Men sen tror jag vi lämnade dagen efter, för vi orkade inte längre.
Och då skulle vi då till den här Caruy-les-Roi, tror jag det heter, där vi skulle hämta upp vår dotter då.
Mm.
Hisingen och Götaälv, ifrån Angered till Liseberg, ifrån Hagastan till Gustav Adolfs torg. Det är vi som är Göteborg.
Ja, våran dotter Linnea anslöt ju där då i det lite mindre samhället där, lite väster om Friollöarna, och det var så roligt att möta henne där och få ombord henne på båten. Jag hade inte träffat henne på flera månader. Det var så, ja, gud vad vi längtat efter hela familjen. Men ja, det var så mysigt.
Och så blev vi ju härligt överraskade också. Det var ju så att Marie just hade ju fyllt år då, fyllt jämnt.
Jag skulle fylla år.
Skulle fylla år, så var det ju. Just det, skulle fylla år. Och då hade ju Linnea ihop med sin brorsa Marcus planerat in att vi skulle gå ut och äta på kvällen där. Och vi blev ju så förvånade, för vi kände att vi har ju inte ens sagt var vi är någonstans. Men det hade de koll på, de små rackarna.
Ja, vi har ju, de såg ju oss på, i marintrafik.
Ja, så det var avancerat och kul. Så vi var på fin restaurang ihop med Linnea där dagen efter hon anslöt då.
Ja.
För vi var kvar där i en eller två nätter till,
nätter, tror jag. Ja.
I den här lilla byn då. Innan vi
ja, det var imponerande faktiskt. Förbeställt bord på Sändestrang.
Ja, det var jättehärligt.
Ja.
Fantastiskt.
Det var roligt, men sen kände vi ju att vi gärna ville visa Linnea Friollöarna då. För det var ju ett väldigt fint ställe och vackert ställe att vara på.
Verkligen.
Så då gick vi ju tillbaka till Friollöarna, men istället för att ankra då så valde vi att lägga oss i gästhamnen där.
Mm. En jättemysig hamn med en strandpromenad, eller en hamnpromenad heter det väl, med massa små mysiga restauranger, och hamnen var ju så att man hade en boj som man gjorde fast i med fören, och så backade man in mot kajen. Så det var en ny teknik det också. Men ja, det löste sig det med.
Men det var så mycket plats också. Ja. Och det var, dels var det nästan inte några båtar. Det var bara 4-5 båtar. Och det är en ganska stor hamn, så det var väldigt gott om plats. Man behövde inte vara rädd för att man körde på någon.
Nej.
Och det var gott om plats också mellan bojen och kajen. Så att man hade gärna mycket tid på sig där att fixa.
Ja, det vi inte hade lärt oss ännu då riktigt, det var ju att man ska spänna upp väldigt, väldigt hårt i fören och så backa med båtens motor in då mot kajen för att det ska vara tillräckligt hårt motstånd.
Man ska sitta fast ordentligt, ja.
Men här ville vi ta med Linnea ut på de här små vandringslederna som vi hade hittat då, och ut på och se de här fantastiska vyerna och de här fantastiska platserna som vi hade upptäckt där. Så vi var ute och gick mycket, hajkade mycket med henne också.
Badade gjorde vi på lite fina ställen.
Lite härliga små vikar.
Snorkla gjorde vi, ja.
Och sen var vi ju iväg och badade på en sandstrand som var en bit bort. Och det var fint väder och gott och sådär, men det började rulla lite moln tyckte vi, och jag kände att jag går tillbaka tror jag. Jag får räcka nu med sol för idag.
Ja.
Så jag började gå, och strax efter så gick ju också du och Linnea tillbaka.
Ja, vi gick någon kvart senare eller något.
Och på vägen tillbaka, det tog väl kanske en halvtimme att gå därifrån, så blev det ju helt kolsvart på himlen. Och jag tänkte, vad är detta? Vad är det som händer? Och det var fort det här gick. Och jag såg det över Marseille då i fjärran. Men det kom väldigt, väldigt fort ut till de här öarna. Och när jag kom fram till båten så såg jag ju Marie och Linnea ett par hundra meter bort. Och då började det ju blåsa något så kopiöst. Och de började springa. Och det var då vi märkte det här att båten inte var uppspänd tillräckligt, för aktern gick ju alltså in mot bryggan, och jag fick försöka trycka ner fendrar där, och när Linnea kom så fick hon ryckt tag i massa fransmän som fick hjälpa oss att hålla ifrån, och Marie startade motorn och körde mot vinden då, för det var kopiöst starka vindar under en kvart, 20 minuter, en halvtimme kanske.
Ja, det var den första riktigt stora starka åskstormen som vi råkade ut för. Och det var ju krafter som jag undrar om någon av oss har liksom varit i kontakt med tidigare. Det blåste ju, alltså vi hade ju inte på någon mätare. Men det var ju långt över stormstyrka. Det gick ju stora vita gäss och vågor in i och hamnen.
Så började det ju hagla sådana här puttekuler, stora hagel. Och vi har en bimini på båten. För de som inte vet vad det är, så är det som ett soltak då. Och när Marie står och kör så kommer det en sån här puttekulehagel farande in framför den här och under det här taket och förbi hennes huvud som ett pistolskott liksom, så, och ut bakom igen då.
Vad blir det? Vågrätt liksom? Ja. Tvärs över, precis framför mig.
Ja, och jag satt ute i shorts och var helt dyngsur. Och,
och det här haglet gjorde ju ont som sjutton, antar
jag.
Ja,
och Linnea ville hjälpa mig att få på någon regnjacka, men jag kände nej, jag kan inte göra det nu. Jag får bli våt och kall, jag får ta det sen. Men det var en kaos i halvtimme, men vi redde ut det och med hjälp av motorn lyckades vi hålla oss från kajen där ju.
Ja, och så de här hjälpsamma fransmännen då, som Linnea rack upp där i allt kaos.
Ja, det var spännande.
Ja, det var spännande.
Ja.
Men allt gick bra och det blev en rolig historia att berätta efteråt sen.
Ja.
Och en erfarenhet rikare. Vi lärde oss sen och backa in båten eller spänna upp den lite
det
bättre.
Det var någon annan hamn vi kom till sen där marineron eller den här hamngubben som kom för att hjälpa då. Han instruerade oss hur vi skulle spänna upp så mycket vi orkade med armkraft i fören och så backa fullt ut och dra in tamparna i aktern så att man sätter båten som ett skruvstäd nästan. Och det har vi ju gjort själva sen också efter det. Det är bra, för då ligger man säkert och tryggt.
Det gör man.
Och vi började ju också prata lite då när Linnea var där om att vi kanske skulle behöva ta oss lite österut och lämna av henne istället för att gå tillbaks där vi hade hämtat upp henne.
Ja, för vi blev ju lite omskakade av det här konstiga vädret som blev då. Och sen så hade vi också sett att det skulle komma in alltså mer dåligt väder, lite ett större oväder. Precis.
Med mistralvind.
Mistralvind var det. Och då hade vi ju velat komma lite längre. Annars hade vi blivit fast där på Friol så himla länge. Så att det slutade med att vi gav oss iväg med Linnea österut.
Mot Toulon.
Ja, där hamnade vi.
Jag vet inte om man kan kalla det början på Franska rivieran. Men
nej,
vi började närma oss Franska rivieran. Franska sydkusten fortfarande i alla fall.
Ja.
Öster om Marseille.
Ja,
en lite större stad, Toulon.
Men också jättemysig stad. Mm. De hade en väldigt fin marknad, en stor marknad där, inemellan gatorna där.
Ja,
en sån där rolig marknad med både djur och grönsaker och tyg och elektronik, och det var verkligen allt.
Och Medelhavets grönsaker är ju något helt annat än det vi har hemma, så det är sån, så härligt fräscha grejer alltså. Så det är, ja. Och så hyrde vi en bil med Linnea.
Ja, det gjorde vi, för vi tänkte att då kör vi henne tillbaka till flygplatsen sen.
Och då börjar vi med att klättra upp för ett högt berg alldeles in till Toulon.
Just det.
Marie vågar knappt titta.
Nej, men alltså de här serpentinvägarna upp till den toppen, de var ju smala som cykelvägar. Och så var de... Och grejen att vi fattade ju inte när vi körde upp att det var enkelriktat.
Nej.
Hade jag vetat att det var enkelriktat, då hade jag nog varit lite lugnare. För att det gick ju verkligen inte att mötas på den vägen. Men jag tycker det är jobbigt när det är stup rakt ner precis en decimeter utanför bilen.
Ja, och det var en helt grym utsikt där.
Ja, det var det verkligen.
Över hela den här stora stan då, Toulon. Och utöver Medelhavet. Och sen så körde vi ju henne som sagt till flygplatsen också då. Sorgset litet avsked blev det ju, men vi visste ju att hon skulle ju komma och hälsa på oss en gång till ihop med våran andra dotter och hennes kille när vi var framme i Grekland sen.
Ja, hon skulle ju komma till Zakynthos sen ett par månader senare.
Ja, så att vi kunde ju se fram emot det, men det var mysigt att ha henne med på båten.
Ja, det var
vårt första besök hemifrån. Så sen körde vi ju tillbaks till Toulon.
Det gjorde vi.
Mm.
Och kastade loss ganska...
Kaosartat.
Ganska kaosartat, ja.
Ja, men det kanske vi ska ta i nästa avsnitt.
Jag tror det. Vi tar den.
Vart vi tog oss vidare därifrån då.
Jag tror det.
För vi behövde ju ta oss vidare österut mot Franska rivieran och sedermera vidare mot målet Grekland då.
Ja.
Jättekul att få berätta om den här delen av resan. Musiken är ju som sagt från Majo, Magnus Fagerström och jag som har skrivit den musiken och framför den. Och vi har ju faktiskt gjort om vår hemsida lite grann, komloss.se, för att lite mer prata om vad det var som fick oss att komma loss, fick oss att leva den här drömmen. Så den ser lite annorlunda ut. Har väl gjort det några veckor nu när ni lyssnar på detta kanske, men
ja.
Titta gärna in där om ni känner för det.
Ja, och skicka gärna ett meddelande. Antingen via hemsidan eller till våran mailadress. Säg vad ni tycker om det här och om vi ska prata mer eller mindre om någonting eller om det är något ni undrar eller sådär.
Ja. Och så kan ni följa oss på SYKANDA på Instagram eller Facebook.
Jajamän.
Yes, yes. Vi hörs snart igen. Ha det gott.
Tack för att ni har lyssnat.
Mm.
Hej då.
Hej.